Okej, välkomna allesammans och vi ska bege oss till Guds ord. Men faktum är att vi kommer att läsa inte bara ett skriftställe utan flera. Och vi läser dem så att säga på vägen. Så vi börjar med bön och här är vi ber att du välsignar de här tankarna. Tack Jesus att vi kan samlas tillsammans på denna nationaldag. Där vi framförallt vill tacka dig för Jesus är att vi har möjligheten att mötas fortfarande i frihet. Att lyssna till ditt ord. Här vi ber för de här tankarna som vi framför. Låt dem vara smorda. Låt dem vara uppbyggande. Låt dem vara inspirerande. Och Jesus, vi ber att du talar till oss här. Du vet vad vi går igenom. Du vet vad vi behöver få från dig idag för att klara nästa beslut, för att klara nästa prövning, för att klara nästa utmaning eller nästa dag till och med. Jesus, vi ber bara att du ger oss allting idag genom din helige andes närvaro. Välsigna var och en i ditt namn. Amen. Jag tänkte på Guds närvaro. Gud är närvarande överallt. Bland för er som har varit med i apologetikkursen så kommer ni ihåg hur vi har talat om hur det finns någonting som kallas för panteism. Det är alltså det österländska synsättet där allting är Gud. Liksom, där är ett träd, det är Gud. Och allting som finns där ute är Gud. Och då måste också vi vara gudar, eller vara en del av Gud. Och när Bibeln talar om att Gud är allstädes närvarande, han är alltså överallt samtidigt, så betyder det inte att det här bordet här är Gud, eller att de här fåtöljerna är Gud, eller att vi är gudar. Utan Bibeln talar väldigt tydligt om att Gud är skaparen. Och det finns en skapelse. Och skaparen är skild från skapelsen. Han är överallt. Han känner till allting. Men vi kan inte säga att allting är Gud, eller att Gud är allting. Det är det panteistiska synsättet. Det är det österländska sättet att se på de här sakerna. Och kan jag säga, det är också därifrån vi får väldigt mycket av våran naturdyrkan. Människor säger ofta liksom, fantastiskt, naturen liksom. Vadå fantastiskt? Det är inte ett dugg fantastiskt om det inte var en hjärna bakom allt detta. Och vi tillber inte naturen. Vi tillber skaparen av naturen. Vi tillber inte stjärnorna, vi tillber skaparen av stjärnorna. Vi tillber han som har gjort allting och som har uppenbarat sig själv till oss och för oss genom sitt ord. Och jag tänkte på det här med Guds närvaro. Det är väldigt lätt för oss att bli kristna som gör saker av ren rutin. Vi har lärt oss att det är bra och rätt att gå i kyrkan, så vi går i kyrkan. Det är lätt att tänka, okej, jag går och evangeliserar för att det är det vi ska göra och så vidare. Men vi gör det bara som en slags rutin. Och vi har egentligen ingen riktig, vi upplever inte Guds närvaro. Och var upplever vi egentligen Guds närvaro? Är det i kyrkan med Kristi kropp? Ja, naturligtvis. Är det i vårt böneliv? Ja, absolut kan det vara det. Är det när vi är ute och själavinner? Ja, det kan det också vara. Är det när vi går igenom svårigheter? Ja, kan det också vara. Det är många sådana här saker som kan vara tider och stunder då vi upplever Guds närvaro. Men det är också möjligt att gå till kyrkan på söndag, höra en predikan, sjunga lite grann. Och sedan gå hem en hel vecka, eller kanske två veckor, vi hoppar över nästa söndag, kommer tillbaka efter en tid och jag har egentligen inte upplevt Guds närvaro någon gång. Jag har kanske inte läst Bibeln, jag har kanske inte bett och så vidare. Och någon säger, det pratar om, så skulle väl ingen kristen göra. Jo, det kan vi alla göra många gånger. Det är bara rutiner, vi går i kyrkan, men vi har liksom ingen personlig andakt. Och det är en utmaning, liksom, allting snurrar så fort. Det är så lätt liksom när man har varit i ett intensivt sammanhang kanske att man sen tappar någonting Och jag känner det alltid så här liksom att man kommer ut i vardagen och man skjuter lite på de här grejerna. Jag hinner inte läsa Bibeln nu, jag hinner inte be därför att jag har ju hela den här långa listan som jag måste göra först. Men faktum är att om vi inte lär oss att leva i Guds närvaro, då kommer inte det här livet egentligen, vi kommer inte att förstå det. Ingenting, vi kommer inte att förstå det där, för att vi kommer att tänka så som andra människor tänker. I Saltaren så fanns det en man som hette Asaf, och han bekymrade sig väldigt mycket över hur människor levde i den här världen, och det tycktes som om de blev välsignade, medan han då och andra som levde rätt, de gick bara igenom svårigheter och prövningar hela tiden. Och han sa, jag förstår det inte, finns ingen rättvisa i den här världen. Men sen står det att han gick in i Guds helgedom, det vill säga templet. Vi behöver inte gå in i tempel idag, därför en helig ande bor i oss, vi är hans tempel. Det står att då förstår jag hur det går för ogudaktiga. Och vad han förstod är att även om de kanske har sin del i det här livet, även om de gör någonting här som tycks ha framgång, så vad spelar det för roll om 100 år eller 1000 år eller evigheten? Och han förstod det. Och det är också där som vi måste vara. Vi måste komma till den plats där vi har, eller vi upplever Guds närvaro. För först då kan vi förstå saker. Vi blir så arga liksom. Jag kan bli, bara ryker och öronen bara jag kommer hit. Jag menar, man hör folk hur de pratar på bussarna, vad de säger och vad de gör och vilken attityd de har, och liksom man bara det är inte lätt. Och man kan liksom tänka, har Gud tappat kontrollen över den här världen liksom? Därför att om han är allsmäktig och vi ber, borde inte liksom saker och ting vända då? Men vi vet att den här världen är på väg i en viss riktning. Gud har inte tappat kontrollen. Han tillåter den här utvecklingen. Han gör det för ett syfte. Och han har sagt att den här världen ska komma till sitt slut. Och förmodligen, troligtvis, så är vi ganska nära den tiden nu. Och jag tänkte tala om idag, i Guds närvaro förstår vi. I Guds närvaro förstår vi. I Första Mosebok 28 och vers 16 så träffar vi på en man som heter Jakob. Han var son till Isak, och Isak var i sin tur son till Abraham. Och han var i sin tur far till de 12 sönerna som blev Israels 12 stammar. Och i det här 28 kapitlet så har Jakob en dröm. Han ligger och sover, han ser en dröm där himlen är öppen och Guds änglar klättrar upp och ner på stegar. Och sen vaknar han upp och så säger han så här att Gud är, vers 16, kapitel 28 i Första Mosebok, Gud är på denna plats. Och jag visste det inte. Och det är ganska intressant att vi kan bli så hemmavana vid allt det här liksom. Vi kanske har växt upp i en kyrka eller i ett kristet sammanhang, eller vi har varit med väldigt länge. Och det är väldigt lätt att liksom leva på det här sättet, att vi tänker inte på att Gud verkligen är ibland oss. Och hur viktigt är det inte att vi urskiljer när Gud är med oss i någonting, eller när han finns runt omkring oss. Och hur lätt det är att missa tillfällen. Gud vill visa saker hela tiden. I Efesierbrevet 2:10 står det att vi har blivit frälsta av nåd, 8 och 9. Och sen i vers 10 så står det att vi ska vandra i förberedda gärningar. Jag tänker hur många gånger vi missar de här förberedda gärningarna. Därför vi urskiljer inte hans närvaro. Vi urskiljer inte hans närvaro i våra liv. Och i Bibeln, genom Bibeln, så ser vi hur Gud har behag till att uppenbara sig själv. Jag tycker det är så häftigt att Gud, den allsmäktige, himmelen och jordens skapare, han vill uppenbara sig själv. Jag hade ett samtal med en person i Kungsträdgården i måndags, många av er var med. ett långt samtal med några personer där. Och den ena personen, jag beskrev bara hur fantastisk den här världen är. Tala om DNA liksom, och informationen som finns i människans celler och så vidare. Och skapelsen, liksom, makrouniversum och mikrouniversum. Allting är så sinnrikt, så fantastiskt, så underbart. Och jag sa, ser du inte det här? Och den mannen sa, jo, jag ser samma sak som dig. Men han sa, jag tror inte på Gud. Jag tror inte att det finns någon Gud där. Varför skulle jag tro på en ökenreligion? Liksom en ökenreligion. Någon hittade på i öknen där, liksom Adam. Eller Adam, säger Abraham. Och han kallade det bara för en ökenreligion. Han tyckte inte att det behövdes någon Gud för att förklara det fantastiska som finns i vår skapelse. Men jag tänker på oss. Att hur högt vi värderar Guds närvaro. Både i gamla och nya testamentet så ser vi hur Guds närvaro är viktig. I andra Mosebok, det tredje kapitlet, så ser vi hur Mose har ett möte med Gud. Och Gud säger, jag vill att du blir mitt verktyg för att befria Israel ur Egypten. Och Mose frågar honom och han säger att, ja men, vänta lite nu, hur ska det gå till? Jag kan inte tala, jag har inget självförtroende överhuvudtaget i det här sammanhanget. Men så säger han en sak när han förstår att Gud menar allvar, och han säger att om jag ska gå så måste du gå med mig. Och Gud lovar och han säger, ja, jag ska gå med dig. Och det är så underbart att se att det var på grund av Guds löfte att han skulle vara med honom som Mose kunde gå och göra detta. Det var inte för att han gav honom en massa detaljer att när det och det sker så kommer jag att ingripa på det här och det här sättet. Det kommer att bli precis så här. Här får du liksom en instruktionsbok, en manual. Det är bara att läsa. Så när det händer så vet du att det blir. Han fick egentligen inga sådana löften. Allt han fick, det var ett löfte om att Gud skulle gå med honom. Om hans närvaro. Och vi ser samma sak i Nya Testamentet. I Matteus 28, verserna 18, 19 och 20. Som är vad vi kallar för missionsbefallningen. Så ser vi hur Jesus lovar. Först och främst sina egna lärjungar. För det är de han talar till. Men i förlängningen naturligtvis vi alla. Som har fått missionsbefallningen till oss. Så säger han så här, att jag är med er alla dagar in till tidens ände. Och vi kan tycka idag, när vi kan sätta oss på ett flygplan eller kommunicera på sekunder till andra sidan jorden via sms eller e-post eller vad det nu kan vara, att det här med att gå till hela världen, liksom, det är väl inte så märkvärdigt. Men ända tills för 100 år sedan kanske, i runda tal, så var det väldigt märkvärdigt att gå till hela världen med evangelium. Därför att om någon gick ut som missionär så var det högst troligt att de kanske aldrig kom tillbaks. Det var högst troligt att de dog en för tidig död. Förmodligen av någon form av sjukdom som de kanske inte ens kände till. Eller vad det nu kan ha varit. Så att när de fick befallningen att gå till hela världen så var det ingen lätt uppgift. Den var full av utmaningar, faror etc. Men vad fick de för ett löfte? Fick inget löfte om att det skulle bli på ett visst sätt i detaljerna, som Maria sa, liksom, vi har inget löfte om att det här livet ska bli enkelt. Egentligen. Men vi har ett löfte om Guds närvaro. Att Gud ska vara med oss. Och han sa, jag kommer att vara med er alla dagar in till tidens ände. Och tänker på hur mycket de här första kristna uträttade med så lite resurser. Och vi på ett sätt kan vi säga uträttar så lite med så mycket resurser. Vi har ju allt egentligen att tillgå för att sprida evangelium. Och löftet om hans närvaro gjorde att Mose gick och folket blev befriat. För det gjorde också att lärjungarna och generationerna som skulle följa riskerade livet. Så Gud är överallt. Vi kan inte fly från hans närvaro, står det i Psaltaren 139. Allt ligger naket inför honom i Hebreerbrevet 4:13. Vi kan inte spela något spel med Gud. Och det är en väldigt skrämmande tanke. Gud vet mina tankar. Liksom. Wow. Men om Gud inte var god, om Gud inte var nådesfull, om Gud inte visste allt det här från början, och att han ändå älskade oss så mycket att han dog för oss medan vi ändå var syndade, som det står i Romarbrevet 5, och han har placerat oss i sin son, han ser oss lika fullkomliga, lika rättfärdiga som honom. Om det inte var för det skulle det vara en väldigt skrämmande tanke. Men nu är det en befriande tanke. Att jag behöver inte spela något spel inför Gud. Han vet allt. Och jag tycker det är bara så underbart att komma inför honom. Komma, vara i hans närvaro. Och inte behöva spela ett spel. För vad handlar religion om? Att spela ett spel med Gud. Eller hur? Gud, jag har gett lite pengar här nu. Jag har offrat en gåva här. Jag har gjort en pilgrimsresa. Och vad det nu kan vara, allt vad man gör. Och jag säger inte att de här sakerna behöver nödvändigtvis vara fel alltid. På ett sätt. Men utan pånyttfödelsen. Utan Guds fantastiska nåd som kommer av tro. Så är det inte värt någonting. Spelar ingen roll hur mycket vi gör. För att imponera på honom. Eller på oss själva. Eller på människor i stort. Men människan är så unik. Vi är mer än djuren. Vi är mer än växterna. Vi är mer än allt annat. Vi är skapelsens krona. Vi är någonting fantastiskt. Men vi måste också vara födda på nytt. För att kunna förstå Gud. Vi måste också söka honom. Och vi måste också vara tillgängliga för honom. Och jag tänker på vad det står i Hebreerbrevet 11. Det står att den som för att kunna behaga Gud så måste vi tro att han är till. Och att han belönar den som söker honom. Och jag tycker det är så underbart att tänka på att det finns en belöning i att söka honom. Vi tänker också att vi får en belöning när vi har gjort någonting gott. Hjälpt en gammal tant över gatan liksom. Eller vad det nu kan vara så här. Åh vad fint liksom. Jag har varit en duktig människa. Gud ska belöna mig. Men att söka honom. Jag tänker på Jakob som sa Gud är här och jag visste det inte. Han var absolut inte en person som hjälpte gamla tanter över gatan. Utan han var snarare en lurendrejare står det liksom. Han gjorde allting fel. Jag menar. Sen hamnade han hos sin släkting som var likadan och de bråkade med varandra hela tiden, Laban. Men att det handlade inte om att han var en god människa. Det handlade om att han fann Gud. Och det är det som Gud är intresserad av. Ibland man tänker liksom vilka eländigt jobbiga människor där ute liksom. Hoppas de aldrig kommer till tro. Som Jona tänkte liksom, jag hoppas aldrig att assyrierna kommer till tro. Åh, nu har Gud kallat mig dit liksom. Och han gick dit, Gud får staden att omvända sig. Han sätter sig under ett litet träd och gråter och klagar på att Gud har frälst dem. Åh, jag visste att du var en god och nådesfull Gud. Det är ju fantastiskt liksom. Vi klagar på att Gud är nådesfull. Ända tills vi själv behöver det. Då är det jättebra. Men inte de här eländiga kräken där ute. De ska vi minsann inte vi vill inte liksom, vittna för någon för det liksom, bara, Gud hoppas inte den här personen blir frälst. Men att liksom vi tänker lite i sådana banor ibland. Vem borde bli frälst och vem borde inte bli frälst och vem kommer Gud att förbarmas över. Vi har ingen aning om det egentligen. Men faktum är att Gud vill vara personlig i våra liv. Och jag tycker det är så patetiskt när människor säger, åh du, det är rätt bra det här att tro på Gud och sådär. Men jag menar, för mig så är det ingenting viktigt va. Jag menar, mycket viktigare grejer att göra. Som vad då? Vad kan vara viktigare än att söka universums skapare? Den Gud vars eller vilken, eller mitt liv är totalt beroende. Hade det inte varit för Gud så hade det inte funnits. Och hade det inte varit för Gud så skulle jag inte fortsätta att finnas. Skulle inte Gud vara intressant att söka? Naturligtvis. Problemet är att många gånger man vill inte söka Gud, för man har en livsstil, och vi märkte det så tydligt i måndags, man har en livsstil som man inte vill ge upp. Och därför så är man inte intresserad av Gud, utan man kör och liksom, man vill inte se, man vill inte höra de här grejerna. Men Gud ger aldrig upp. Jag älskar det. Gud ger aldrig upp. Tills den dag vi drar vårt sista andetag, så söker Gud oss. Men vi kan också söka honom. Och i Psaltaren 15 och vers 29 så står det att Herren är fjärran ifrån de ogudaktiga, men de rättfärdigas bön hör han. Och vi är rättfärdiga genom vår tro på Jesus Kristus. Men vi är också rättfärdiga i den process där vi blir helgade. Vi blir avskilda till honom. På område efter område så bleknar den här världens intressanta grejer bort. Och jag börjar att söka honom på nya områden. På ett nytt sätt. Och där hör vi honom. Det där som de rättfärdigas bön hör han. Så Herren är fjärran från de ogudaktiga. Och Gud är inte närvarande på samma sätt i de ogudaktigas liv som han är i vårt liv. Det är faktiskt så. Men lyssna vad det står här i Psaltaren 25 och vers 14. Psaltaren 25 och vers 14. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Det här ordet för att umgås förtroligt, det är i hebreiskan ett ord som är sod. Och det här ordet, det betyder att en liten grupp möts, och inom den här gruppen så uppenbaras det hemligheter. En liten grupp som möts tillsammans, och i denna grupp så uppenbaras det hemligheter. Och jag tycker det är ett fantastiskt underbart sätt, därför att när vi möts, som idag kanske, eller när som helst, så uppenbaras det hemligheter. Därför att människor vill ju ofta göra den kristna tron till något mystiskt, liksom det, ungefär som vad är det här för någonting. Men den är inte mystisk i den bemärkelsen att den förblir mystisk. Den är bara mystisk i bemärkelsen att den ligger dold för de som inte vill tro. Den ligger dold för de som inte är frälsta. Men när vi blir frälsta och vi söker honom av hela vårt hjärta, då uppenbaras saker och ting mer och mer. Och det är så det som är så fantastiskt. Att vi verkligen har den här möjligheten att umgås förtroligt med honom. Han börjar att uppenbara saker för oss. Från gamla testamentets tid, från nya testamentets tid. Hur ordet ska tillämpas. Anden talar till oss. Och jag tänker på hur Jesus, han talade till massorna. 4000, 5000 minst. För de hade förmodligen familjer med sig, många. Så det kanske var dubbelt, tredubbelt så många. Och Jesus sa vid ett tillfälle att ni följer mig därför att ni fick bröd och fiskar. Det vill säga att vem vill inte följa Jesus när man får någonting? Jag menar, om det är någon sån här helande predikant som kommer någonstans, de kan fylla fotbollsarenor och de kan fylla alla möjliga platser. Och människor säger, okej, visst, jag ger den chans. Om jag kan få ett helande, och jag anklagar ingen nu som vill, behöver, söker ett helande, underbart. Gud kan använda det för att man ska förstå att det finns en levande Gud. Absolut. Men jag talar bara om liksom att det dröjde inte länge förrän de här människorna gjorde sina grejer. De var inte intresserade. Aha, han kommer inte att förvandla bröd och fiskar. Eller multiplicera eller mångfaldiggöra, eller vad heter det. Det här fler gånger. Så vi är inte intresserade längre. Han utvalde 70. De vandrade med honom en tid. Han hade 12 lärjungar. Men bland de 12 så hade han Jakob, Johannes och Petrus. Och det är många som har sagt, ja men titta hur exklusiv Gud är. Han är inte intresserad av massorna. Sen har de 70, de lämnar honom. Sen har de 12. Och sen är det bara 3 av dem som får följa med upp på det här förklaringsberget. Så det är ganska uppenbart här att Gud har anseende till person. Men Bibeln säger i Romarbrevet 2:11 att han har inte det. Samma sak i Apostlagärningarna 10, verserna 34 och 35. Han har inte anseende till person. Så vad är det som händer? Jo, det är därför att för er som var med på Stevens dagar, vet ni liksom hur det var. Det hade varit ett möte, det var kanske ett par tusen människor, en konferens någonstans i världen, några tusen människor. Sen när mötet var slut så gick hälften hem. De andra hälften satt kvar en stund, vi hade ett eftersnack. Sen gick hälften av den hälften. Och sen gick man någonstans och satt någon i någon hotellobby där och så vidare. Så var det färre och färre. Och sen liksom klockan 3 på natten så var det bara en handfull personer som stod utanför dörren till hans hotellrum där liksom och ville höra det sista. Men det var inte det att de här 2000 eller vad det var som lyssnade från början, att inte de fick komma. Men det var bara att människor allt eftersom tyckte att nu räcker det. Och det var samma sak här liksom att visst hade Jesus bjudit med alla 12 upp på förklaringsberget. Men det var de här 3. Inte därför att han hade anseende till person. Men därför att de älskade hans närvaro. De ville vara i hans närvaro. Som det står om Johannes, lärjungen som Jesus älskade. Och vi läser som, jaha, så han hade en lärjunge han älskade och de andra hatade han. Nej, han älskade dem alla lika mycket. Men från hans perspektiv så var han lärjungen som Jesus älskade. Vi kan säga det om oss själva allihopa. Att vi är det Guds barn. Hans dotter eller hans son som han älskar. Därför att han älskar oss alla. Och vad står det om Johannes? Det står att han ni vet, på den här tiden, eller på den här tiden i vissa delar av världen gör man fortfarande det. Man ligger till bords liksom där, och det sa att han lutade sitt öra eller sitt huvud på hans bröstkorg så att han verkligen bokstavligen talat hörde hans hjärta. Och han ville vara i hans närvaro. De fick komma med upp på förklaringsberget. De fick höra saker och se saker som de andra 9 inte såg. Och som de 70 aldrig såg. Och som massorna aldrig såg. Varför? Jo, därför att Gud vill uppenbara sig själv för oss. Och han gör det. Men han längtar efter den här gemenskapen med honom. Och vad händer när vi är i Guds närvaro? Vi tror alltid liksom, där kommer Gud att tala liksom som ett åskdunder liksom. Jaha, det här vill jag att du ska göra. Men faktum är att många gånger i Guds närvaro, vi hör ingenting i den bemärkelsen. Det är bara så här lugnt och stilla. Men det är 3 saker som jag tänkte på som händer i Guds närvaro. För det första, vi förstår vem han är. Vi förstår vem han är. Vem är han? Han är universums suveräne Gud. Som är verkligen värd att sökas. Som många människor säger. Ja, det är okej. Okay. Om han finns där. Det är helt okej. Okay. Men jag är inte intresserad av att söka honom. Hur fel vi kan ha. Och anden gör för oss vad vi inte kan göra för oss själva. Han uppenbarar för oss saker om Gud. Står i 1 Korintherbrevet 2. Jag tror att det är verserna 15 och 16 där. Står att den som är andlig urskiljer allt. Och ni vet liksom när vi är fyllda med Guds ande. Vi urskiljer allting. Vi liksom den här världen, vad som händer, vi vet vad som ligger bakom, vi ser liksom var det kommer ifrån, vilket rike som ligger bakom ett uttalande eller någonting, vi ser det. Därför att vi är andliga människor. Inte för att vi är någonting i oss själva, men därför att Guds ande bor i oss. Och det står att det är genom Jesus Kristus som vi kan förstå vem Gud är och vad hans plan är i Johannes 1:18. Vi skulle inte veta någonting om Gud om det inte var för att Gud själv har uppenbarat sig för oss. Han sände sin son in i världen så att när vi ser Jesus Kristus, när vi läser om honom i Bibeln, i evangelierna, då förstår vi vem Gud är. Han har sänt sin ande till att bo i oss. Och han förklarar allt för oss. Och vi skulle inte förstå det utan anden. Det är därför som människor som inte är kristna, de kan läsa Bibeln, de kan gå i kyrkan, de fattar ingenting. Det är därför som många gånger vi som kötsliga kristna kan läsa Bibeln eller gå i kyrkan, höra någonting, men vi förstår det inte. Därför att vi tänker på samma sätt som världen gör. Men den andliga människan som är född på nytt och som är fylld med Guds ande i enlighet med Efesierbrevet 5:18, den människan urskiljer allt. Men så står det någonting intressant om den personen, och det är att ingen kan urskilja henne. Det är intressant också att det är ingen som kan förstå oss. Och har ni märkt den en gång liksom på arbetsplatserna, folk bara liksom, vem är den här personen egentligen? De kan inte liksom, som folk sådär, man är väldigt begränsad vad man säger. Så märkte jag häromdagen liksom att jag var inte där, de visste inte att jag var där. Och de pratade om att liksom, här, det var en helt annan stämning. Jag tänkte liksom, vilken festförstörare jag måste vara. Så fort jag kommer in där liksom, så bara tystnar alla liksom, va. Ja, nu får man inte säga Gud och herregud och Jesus och svära och såna här grejer. Därför att jag brukar påpeka det liksom. Ja, varför ropar du på Gud om du inte tror på det? Liksom, bokstavligen talat. Man vet inte, säger man bara. Okej, jag bara sa någonting. Det är upp till ner. Fortsätt att svära. Fortsätt att missbruka Herrens Guds namn. Det är helt okej. Men det är så intressant liksom, när vi kommer någonstans, att vi bär med oss Guds, jag säger inte att det är så hos alla, men jag säger bara att vi bär med oss Guds närvaro. Och i Guds närvaro så blir människor vidrörda, påverkade på något sätt. Det kan vara att hela, ursäkta uttrycket, hela helvetet brakar lös. Alltså i bemärkelsen att det blir, titta på Paulus liv, vart han än gick. Så blev det katastrof. Varför? Jo, därför att det var en sån konflikt mellan rikena. Städer, byar, platser, folkslag var i mörker, kontrollerade av denna världens furste. Sen kommer någon och predikar evangelium och för in ljus. Tror ni att det ljuset kommer att stå oemotsagt? Tror ni att det inte kommer att bli en konflikt, en attack? Ett krig, absolut. Är vi förvånade varför det rörs upp saker på vart vi än går? Naturligtvis inte. Det är vår närvaro som är samma sak som Guds närvaro. Det är våra vittnesbörd förhoppningsvis i någon mån som talar till människor. För människor vet nämligen vad som är rätt och fel i den här världen, trots att man vill inte erkänna. Och jag märker hela tiden när jag pratar med människor, man är inte intresserad. Men den som inte har Guds ande tillhör inte honom i Romarbrevet 8:9. Det finns inte något sådant som en kristen som inte har Guds ande. Folk säger, du är kristen va? Ja. Har du fått Guds ande? Ja, det fick jag. I samma ögonblick som jag accepterar Jesus Kristus som min personliga frälsare i 1 Korinthierbrevet 12:13, så fick jag Guds ande given till mig som en gåva. Kanske inte alltid blir manifesterad, kanske inte alltid kontrollerar mig, men jag har Guds ande. Vi får inte halva anden, vi får inte 10% av anden. Det fick man på pingstdagen, fick man vänta, men det var den första generationen, det var de första kristna, då hade inte anden ännu givits. Men efter att anden har givits så ges den i samma ögonblick som vi tror. Och någon säger, varför säger du det? Ja, ni får räkna ut själva. Gud vet allt. han vet också om boken. Vem är han? Han är den allsmäktige guden, den allvetande guden. Jag tror inte på någon ökenreligion, sa den här personen till mig. Hade Gud, eller skulle Bibeln skrivits idag, då skulle det stått om bilar, om datorer och om teknik, liksom sådana här saker. Så att, den är ju bara en bok skriven av människor. Men vänta lite nu, Gud vet allt. Tror någon här, eller tror någon, att Gud, när han inspirerade profeterna och apostlarna och andra till att skriva bibelböckerna, tror ni inte att han visste att år 2012 skulle komma? Tror ni inte att han visste exakt vilken typ av mobiltelefon som vi skulle ha i våra fickor? Självklart visste Gud det. Självklart visste Gud det. Är Bibeln relevant för oss? Absolut. Måste vi titta på isagogiken, den historiska referensramen, när vi studerar Bibeln? Absolut. Den var skriven till ett folk, en plats, i ett speciellt sammanhang. Absolut. Men tillämpningen är för oss alla. Tillämpningen är för oss alla. Men i hans närvaro förstår vi vem han är. Den evige guden, alfa och omega. Han som var, han som är och han som ska komma, som det står i Uppenbarelseboken, första kapitlet. Vi förstår vem han är. Det kan vi inte göra annars. Vi kan inte lista ut det. Vi kan inte med vårt intellekt förstå vem Gud är. Vi kan inte ens komma i närheten av det. Men i hans närvaro undervisar Guds ande oss att förstå vem han är. Nummer två. Vi förstår vilka vi är. Och vilka är vi? Ni har ofta hört liksom människor säga, åh, vi är eländiga syndare frälsta av nåd. Okej. Låt så vara. Jag vill inte helt och fullt förkasta det uttalandet. Men det finns ett bättre uttryck, och det är att vi är helgon som syndar. Men då säger jag, det är ungefär samma sak. Nej, det är inte samma sak. Om jag är en syndare frälst av nåd, då indikerar jag att jag fortfarande är en syndare. Men i Guds ögon är jag inte fortfarande en syndare, för jag är lika rättfärdig som Jesus Kristus. Vi var syndare, men synden blev lagd på honom i Jesaja 53, och han dog för vår synd. Han dödade synden, och vi dog i honom. Och vi blev begravna i honom. Vi uppstod med honom. Vi steg upp med honom. Vi satt ner med honom. I Hebreerbrevet 1:3 och i Efesierbrevet 2:6. Där är vi sittande. Det är vår ställning. Vi är helgade. Vi har blivit delaktiga av gudomlig natur i 2 Petrus 1:4. Där är vi. Vi är någonting stort. Vi är någonting fantastiskt. Vi är någonting underbart. Men vi har köttet kvar. Och genom köttet, och det står i Romarbrevet det 7:e kapitlet, Paulus skriver att i mitt kött bor ingenting gott. Han säger inte lite gott eller sådär och det blir bättre och bättre. Nej, det är samma kött. Och det har inte förändrats. Och vi har kvar det ända till den dagen. Men det är inte vilka vi är. Vi är inte de som vi är i köttet. Det är det som världen försöker att säga. Så här att det här är din identitet. Din synd, din svaghet, dina problem, dina misstag, ditt misslyckade liv. Det är din identitet. Inte alls, säger Gud. Det här är din identitet. Att du är en dotter, en son. Du är ett Guds barn. Du är älskad. Bibeln är full av exempel. Daniel exempelvis, när han mötte Gud. 3 gånger står det att Gud sa till honom, du högt älskad. Du högt älskade, du högt älskade. Det var det första Daniel fick höra. Därför, varför? Jo, därför att det är det viktigaste. Vad är det vi behöver höra? Att vi är eländiga syndare. Det vet vi redan. Vad är det vi behöver höra? Att vi är högt älskade av Gud. I Jesaja 6, verserna 1-8, så har Jesaja ett möte med Gud. Han har varit profet länge. Dagarna gick liksom, och han gjorde sitt jobb som profet. Men sen en dag så står det att han såg Herren högt upplyft på sin tron. Och så säger han, när han såg det, så säger han i vers 8, här är jag, sänd mig. Först när vi har haft ett personligt möte med honom. Först när vi har förstått vem han är. Och vi kan endast förstå vem han är i hans närvaro. Men samtidigt när vi förstår vem han är. Då förstår vi också vilka vi själva är. Och det är då vi kan säga med ett ärligt hjärta. Herre, här är jag, sänd mig. Vi kanske kan göra det. Därför att vi vet att det är rätt. Men vi gör det inte med ett villigt hjärta. Och det är det som Gud vill se. Så vi kanske är små, men vi är dyrbara i Herrens ögon. Gud gör ingenting i den här världen. Han gör ingenting i våra liv utan att det har ett syfte. Och det tredje och sista, vi förstår vem man är, vi förstår vilka vi är, men vi förstår också saker och ting ur Guds perspektiv. Vi måste ha Guds perspektiv. Jag vill att vi slår upp andra konungboken, det sjätte kapitlet. Och verserna 11 till och med 17. Andra konungabokens sjätte kapitel, verserna 11 till och med 17. Och det är Elisa som var profetlärjunge till Elia. Och nu har han tagit över manteln, så att säga, bokstavligen talat faktiskt. Och Gud gör stora mirakler genom honom. Och han har en tjänare som är trofast vid hans sida. Men följande hände. De låg i strid med arameerna eller syrierna. Och då står det så här i vers 11. Kungen i Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sa det till dem. Vad var det han var orolig över? Han var orolig över att så fort han gjorde någonting militärstrategiskt, så hade Israel redan positionerat om sig. Och han sa, var i våra led finns det en rebell? Var finns det en spion? Var finns det någon som talar om för Israel allt det vi ska göra? Och då berättar man för honom och säger, jo, det finns en profet i Israel. Och det står att han säger till kungen allt det som du till och med viskar. I din sängkammare, säger han. Som andra ord, de var alltid steget före. Och det är det som är så häftigt med oss som kristna, att när vi har Gud i oss, då är vi alltid steget före. Ni vet liksom, hur ska vi liksom positionera oss i den här världen? Hur ska jag veta när jag ska tala eller tiga? Hur ska jag veta när jag ska hålla tillbaks någonting, eller jag ska agera, köpa, sälja, vad det nu kan vara? Hur ska jag veta? Jag kan inte. Men Gud vet allt. Och vi är alltid steget före. Och Israel var steget före. Och det står här i vers 11. Kungen i Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sa det till dem. Kan ni inte säga mig vem det är av de våra som håller med Israels kung? Då svarade en av hans tjänare, så är det inte, min herre konungen. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talade i din sovkammare. Han sa det, gå och se efter var han finns, så jag kan skicka någon att gripa honom. Man berättade då för honom att han var i Dotan. Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom om natten och omringade staden. När gudsmannen tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen, o min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade, frukta inte. De som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisa bad, herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar och eld runt omkring Elisa. Mm. Är inte det fantastiskt? Varje troende har en här runt sig. En osynlig här. Precis som Josua i Josuas bok, 50 kapitlet. Och hur det står om att han mötte en man som var befälhavaren eller kapten där. Han såg den här mannen och han såg ut som en vanlig människa, så han frågade liksom, är du för oss eller emot oss? Och så säger jag är kapten för att tala enkelt språk, över Herrens armé. Och då förstod han att det var en så kallad teofani, alltså att Jesus Kristus manifesterade i Gamla testamentet sin förinkarnation, så att säga, innan han blev, och han föll på sina knän. Och jag tänkte på det liksom, att vilken fantastisk möjlighet som vi har att mitt i detta krig, där de skulle gå in i löfteslandet, så var Herren där mitt ibland dem och stred för dem. Och när de såg, när det såg ut som att de var omringade och överbemannade, heter det inte, men de var outnumbered, alltså de hade flera fienden hade många flera soldater än vad de hade, då säger han, var inte orolig, de är fler, eller rättare sagt, vi är fler än dem. Och jag sa, ja, just det. Liksom, då är det någon sån här järnspöken då, liksom går omkring och tror att det finns soldater runt omkring dig. Liksom. Ja, det är exakt vad Bibeln säger. Det är ett osynligt krig. Och vi har en fantastisk här runt omkring oss. Så när talar Gud? Ja, när vi är på den plats, när vi är redo att lyssna och lyda honom. Det är därför förberedelse är så viktig. Vi talar om det när det gäller bönesvar. Liksom, vi ber. Och sen ber vi. Och sen ber vi. Och sen ber vi. Och sen höjer vi rösten. Svara. Liksom, sen vrider vi upp armen på Guds rygg. Liksom, svara nu. Nu är det dags, Gud. Det finns ett löfte i Bibeln. Och liksom. Så säger jag. Okej. Det kommer svaret. Nej. Det var ingen roligt. Varför? Därför att vårt hjärta var inte förberett. Men när vi får ett bönesvar, när vårt hjärta har blivit förberett, då är det någonting helt fantastiskt, någonting helt underbart. Och det är därför som förberedelse är så viktiga. Och i Guds närvaro så förstår vi saker och ting ur Guds perspektiv. I Jesu närvaro så kunde Petrus gå på vattnet. Det var när Jesus kom till dem och sa, bjud mig att gå på vattnet. Okej, okay, sen sjönk han. Men när Jesus inte var närvarande, han gick bort, han blev fängslad, Petrus var själv, då förnekade han till och med att han trodde på honom, att han var hans efterföljare. Så i Guds närvaro så förmår vi allting. Så han är alltid med oss. Han har lovat i Hebreerbrevet 13:5 att aldrig någonsin lämna oss. Vi bekänner inför honom om det är någonting som står mellan oss och honom i 1 Johannes 1:9. Vi är tillgängliga. Vi säger, vi har fått en kropp, vi har fått ett liv, vi har fått talanger, vi har fått gåvor. Vi ställer dem till hans förfogande. Inga flera offer i gammaltestamentlig mening, utan våra egna kroppar är detta offer. I Romarbrevet 12:1-2. Så Guds närvaro i ett nya testamentligt perspektiv är inget mysterium i bemärkelsen att vi kan inte liksom veta och förstå liksom om Gud är här eller inte. Vi kan absolut. Gud kan vara närvarande överallt och han är det. Men vi kanske inte alltid ser det, förstår det, märker det, som Jakob. Han sa, Gud var på denna plats. Men, säger han. Jag såg det inte, jag förstod det inte. Och jag tänker bara på det liksom, att i våra upptagna scheman, i våra hektiska liv, där vi kanske tror ibland att vi gör någonting för Gud liksom, sen är det bra. Man kan ju säga, jag vill så mycket mer. Jag vill göra mig själv verklig i era liv. Jag vill vara närvarande. Jag vill att ni umgås med mig. Därför att endast då förstår jag, eller förstår vi, hur den här världen hänger ihop. Jag tänker bara som avslutning här. Just i Psaltaren 73. så säger just den här Asaf att han kunde inte förstå vad Gud gjorde. Men när han gick in i hans helgedom, när han gick in i templet, när han umgicks med Gud, då förstod han hur allting hängde ihop. Amen, Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem för våra hjärtan i ditt namn. Amen.